Jag diskuterade en gång med en person som påstod sig vara ateist. Och jag frågade honom, vad skulle det krävas för att du skulle börja tro på Gud? Och han sa att om Gud gör ett mirakel rakt framför mina ögon som jag inte kan säga att det var något falskt, då skulle jag tro. Han begärde ett tecken för att kunna tro på Guds existens. Istället för att titta på de bevis som Gud redan har gett oss i naturen och i Bibeln, så ville han att Gud skulle uppenbara sig på precis det sätt som han själv önskade och begärde. Och det här var ingenting nytt. Det här gjorde människor redan på Jesus tid. Jesus fick frågan hela tiden: kan du göra ett tecken åt oss? Och i dagens program utav Mannen så ska vi studera en berättelse där det här illustreras väldigt bra. Vi har tidigare tittat på Jesus verksamhet i Judeen och i Samarien, och nu är han på väg till Galileen. Klaus, vad är det som har hänt hittills?
Ja, alltså Jesus, han var ju en ete i Galileen. Vi har sett han, eller i Judeen, vi såg han det på påskhögtiden, och vi har inne följt han där i hans verksamhet omkring Jerusalem och hans popularitet som blev så stor. De döpte så många att det blev lite sån dispyt med Johannes döparens lärjungar, och han bestämmer sig för att dra sig iväg från Judeen upp genom Samarien till Galileen. Och det var där vi var sista gången, i Samarien, var han träff kvinnan vid brunnen. Och det är ju intressant, för här har vi ju inne lite grann av motsatsen till det vi ska se på idag. För när han var i Samarien, då läser vi inte något om att han gjorde en massa under och mirakel eller något annat. Och ända så stannar han där, och det var många som kom till tro, står det. Vad var skillnaden?
Ja, vi läser om vi tittar i Johannes kapitel 4 som vi följer här då, så kan vi läsa i kapitel 4, vers 42, sista versen i berättelsen om samarierna. Så säger samarierna så här, eller samariterna: nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. De trodde på grund av Jesus ord. De orden som Jesus berättade, de profetior som han förklarade, det här utgjorde grunden för hans tro. Och de var villiga att ta emot det, och de tog emot det med all villighet. Sen så stannade Jesus, som vi sa, i 2 dagar här. I vers 43 så står det: efter dessa 2 dagar gick Jesus därifrån till Galileen. Han hade själv vittnat om att en profet inte blir erkänd i sin hemtrakt. När han nu kom till Galileen tog galileerna emot honom, eftersom de hade sett allt som han hade gjort i Jerusalem vid högtiden. De hade själva varit där. Så kom han tillbaka till Kana i Galileen, där han hade gjort vatten till vin.
Ja, om vi ska se lite grann innan vi går in i texten i sig själv här på också tidsrammen som vi existerar i här. Han hade varit 2 dagar i Samarien, så det har vi liksom klart för oss. Men hur länge hade han varit här i Judeen innan han kommer upp till Kanaan, och hur länge har han kvar det?
Ja, troligtvis om man tittar på det här då, så ser man att först så var ju Jesus vid den första påskhögtiden som vi läste om i Johannes 2, när Jesus rensade templet. Och där så begärde ju folk tecken också. Och det var några som önskade att, om man tittar på det, så sa de att, eller så stod det där att det var många som trodde på grund av de tecknarna som han gjorde. Så de här ryktena har börjat sprida sig igen till Galileen, och man börjar berätta att ja, den här mirakelverkaren är här och nu är han på väg till.
Och en hel del av dem hade säkert varit där i Jerusalem också, som
Precis,
det
det var det
står
som
där
stod.
i texten. De var där, de hade sett. Alltså, det var inte bara rykten, men de
Nej.
hade också personligt varit där.
Exakt.
Men det har ändå gått en tid emellan.
Och det är intressant, för att Jesus gick ju sen ut i Judeen som du nämnde, och 8 månader så verkade han för de byarna kring i Judeen innan han fortsatte upp mot Samarien. Och var får man det ifrån då? Ja, en av de orsakerna till att man grundar det här, eller som man grundar det här på, är i Johannes 4 och 35. Så säger Jesus så här till sina lärjungar: just vid den tiden när det handlar om när han talar om till samariterna.
När han var där vid brunnen med kvinnan.
Ja. Exakt, där ja. Mm-hmm. Och så säger han till sina lärjungar, säger ni inte att det ännu är 4 månader kvar till skörden? Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd.
Okej, okay, så du menar han tar en fysisk tanke här om att det är 4 månader till köten. Mm. Och så lyfter han den över på något andligt.
Exakt.
Men 4 månader till köten, när var det ändå i Israel?
Ja, i Israel så var det inte som här. Här så skördar man ju på hösten. Mm. Men under Israels tid så skördade man på våren. Och man sådde på hösten och sen växte det på vintern. Och sen så fick man sin första skörd precis strax efter påsken.
Mm-hmm.
Och så presenterade man det senare på pingstdagen, sin förstlingsskörd som man hade skördat redan då. Så skördetiden är någonstans där vid påskhögtiden. Och det är alltså april eller maj någon gång.
Mm-hmm.
Så om man tar 4 månader innan det så hamnar man januari eller december under året. Och det senaste som vi har läst är ju den första påskhögtiden. Så från den tiden så började han verka i Judén ända tills den här tiden, alltså 8 månader.
Så alltså från påsk till påsk, 12 månader. Mm. Första 8 månader i Judén och så 4 månader kvar fram till köten eller nästa påsk.
Precis.
Och där befinner vi oss så i princip under den tiden någonstans här i Galileen.
Exakt, och Jesus stannar ju här 2 dagar.
I mellantiden här emellan, ja.
Ja,
riktigt.
I Samarien, precis.
Sen när vi går in i texten här så står det att han gick därifrån till Galileen. Och Galileen är ett stort område här. Och man kan ju undras på, liksom, gick han hem? Och där kommer den här nästa lite kryptiska texten här med vers 44. Han själv hade vittnat om att en profet inte blir erkänd i sin hemtrakt.
Mm.
Han hade redan varit det som vi läser när han gjorde vatten till vin, Kanan som är ganska nära på Nasaret var han växte upp. Det var familjesläkts bröllop.
Mm.
Men troligen så var han inte tillbaka där, för han refererar här till att han inte är välkommen på hemtrakten. Och det gör han ju flera andra ställen också, bland annat här i Matteus 13 och vers 57. Som egentligen är, om man säger, nästa gång igen. Men principen ser vi ju helt klart när han säger att och de tog anstöt av honom, men Jesus sa till dem, en profet är alltid föraktad i sin hemstad och i sin egen familj.
Mm.
Så någonstans förstår vi här på att det måste ha haft någon samtal, det måste ha hänt något vad han har vittnat om, att han är inte välkommen där hemma.
Exakt.
Så vi förstår att den här gången då går han liksom undan Nasaret-området och gå istället till Kanan som då står här.
Precis. Och där så kan vi läsa vad som händer sen då.
Mm-hmm.
Vers 46. Då kom han till Kana i Galileen där han hade gjort vatten till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Kapernaum. När han hörde att Jesus hade kommit från Judeen till Galileen gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som låg för döden.
Mm.
Jesus sa till honom, om ni inte ser tecken och under, tror inte. Här är en väldigt intressant text. Jesus, han ser igenom vad den här mannen egentligen ute efter.
Mm.
Man kan tycka att det här är kanske lite konstigt om man inte förstår vad som händer, dynamiken här bakom. Men uppenbarligen så förstår vi att den här ämbetsmannen, han vill tro på Jesus, men han har gjort det som ett villkor. Om han ska tro på Jesus så måste han få se de här tecknen och
underna. Det är intressant för att som vi precis läste, de har redan hört om alla tecknen. Många Precis. Av dem har redan varit det. Kanske han även själv var det. Vi vet inte. Men i alla fall är han väldigt känd med att det händer. Och ändå så säger han, nej, men jag ska ha ett till. Jag ska erfara det själva på min egen nästan kropp, min egen familj i alla fall.
Och då vill jag tro. Hur lätt är det inte för oss att göra samma sak kanske?
Mm.
Vi ber om någonting och säger, Gud, om du finns så låt mig vinna på lotto eller vad den kan vara. Om vi gör ett sånt mirakel till ett villkor för Guds kärlek eller för att han existerar eller för att vi ska tro på honom, så är det någonting, då gör vi precis samma fel som de här galileerna hade gjort.
Ja, så jag tänker lite tillbaka på också Gammeltestamentet här, Jonasson, för det har vi ju en berättelse om Daniels tre vänner i Daniels bok, var att de var där tillfångatagna efter att de inte hade ville böja ner sig framför en bildstöt och tillbete den. Och de blir hotade med att om inte de böjer sig och tillbete så blir de slängt i ugnen. Mm. Och de kunde ju också ha ställt upp sig det och liksom gjort någon deal, men de kommer väldigt enkelt med en uttalelse att den Gud som vi tjänar, han kan ta oss ut, han kan rätta oss, men om han inte gör det, då är det upp till han. Så de ställer liksom ingen krav på någonting, men de ställer sig helt klart att vi kommer inte att tillbe det. Mm. Men så många gånger så ställer vi de här extra kraven på. Och det tycker jag är så fint att se här, att de visste Gud existerade, de litade på honom, de vet att han kan göra ett mirakel eller han kan inte göra det. Det är upp till han. Men de ställer inte det som ett krav. Både här, då har du den här liksom kravställarna emellan.
Exakt.
Ja.
Och det är inte unikt. Vi läser i första Korinthierbrevet så säger Paulus att det här var deras problem. Judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Att de begärde tecken ser vi gång på gång. Vi såg det när Jesus renade templet. Mm. Så kom fariseerna och sa, vilket tecken ska du visa oss? Trots att han hade gjort tecken under där, rakt framför dem. Vi ser också i Matteus, i Gamla Testamentet. I Gamla Testamentet så är det ju så att Gud hade gjort många tecken under, som du nämnde. Mm. Men ta till exempel berättelsen om Moses. Mm. Där så uppenbarade sig Gud i en brinnande buske för Moses, men busken brann inte upp, så det var ett mirakel. Och Herren talade till Mose och sa, gå och befria mitt folk. Och Mose säger att, ja, men vad om de inte tror på mig? Mm. Vad ska jag göra då? Och då säger Gud, okej, men ta din stav, kasta den ner. Och han gör det och det blir till en orm. Mm. Och sen så säger han, ta upp den igen. Och sen så blir det en stav igen när han tar upp den. Sen så stoppar han in handen innanför skjortan. Och sen så när han tar ut den igen så är den vit utav spetälska. Så han får de här två tecknena. Och sen så är det ett annat tecken också att han ska förvandla vatten till blod. Men när han då kommer och gör de här tecknena inför de äldste. Så visst, de tar emot det till att börja med. Men sen när det börjar bli lite problem och jobbigt. Ja, då tror de inte längre på honom.
Nej, vi ser ju det att alla de här tecken ned genom de här, vi kallar dem plåkar, men det var ju tecken med akli emellan allt det här. Det hjälper ingenting. Liksom. Det gör ingen skillnad när du inte ville. Men jag tycker det också är intressant när vi ser på, för att man kan ställa frågan ibland, liksom, ja, men varför fortsatte Jesus att göra mirakel? Mm. För han gör många tecken och vi kommer ju att läsa utöver genom serien massa med olika tecken med akter som Jesus gjorde, han så gjorde det fortfarande. Men vad var skillnaden? Och en sak jag tänker på lite, alltså det är ju en sak om jag tar en bok och säger okej, okay, nu ska vi testa om Gud är det. Jag läcker den här och så ska jag be och så ska boken hoppa upp dit. Mm. Och om han är det och gör det, då tror jag på det.
Precis.
Det är ju ett tecken som i sig själv har ingen värdi. Och det var inte den typ tecken som Jesus gjorde.
Gud.
Det Jesus gjorde när han var här var ju han botade människor. Mm. För att han önskade att ta bort lidandet. Han önskade att hjälpa det var det var smärta. Han önskade att ge frid i själen och bringa människor till Gud. Och det är en helt annan typ mirakel än att bara göra ett mirakel för att göra ett mirakel.
Precis.
Hans orsak var ju att han önskade att hjälpa människor. Han önskade att ta bort lidande.
Man kan säga att Gud, Jesus gjorde inte mirakel bara för att visa upp sin makt.
Nej.
Han gjorde aldrig mirakel bara för att säga titta här vad övernaturlig jag är.
Mm.
Utan han gjorde tecken och under för att det fanns ett behov för
Exakt.
Det. Och man säger mirakel och under. Många av dem, som du säger, det här, ett sånt där tecken, det skulle visa Guds makt, men det skulle inte visa hans karaktär. Och vad spelar det för roll för Gud om vi tror att han finns men vi inte älskar honom?
Mm.
Det har inget värde i sig själv för Gud. Mm. Gud vill att vi ska älska honom. Och hur ska han kunna få oss att älska honom? Om vi är ovilliga till att ta emot de bevis han redan har gett oss, så spelar det ingen roll om han låter boken flyga upp på, eller om han trollar fram på bordet, eller om han trollar fram någonting rakt framför ögonen på oss. Om vi inte tror och älskar honom på grund av det som han redan har visat, så finns det ingen orsak till att vi skulle göra det sen efteråt. Och det ser vi i fariseernas exempel.
Och det är ju intressant här också, för när jag ser på den här kungliga tjänaren som kommer, när Jesus i rätta sätter han lite här med att säga att ni vill se tecken och jag undrar, annars kommer ni inte att tro. Det går ju plötsligt upp för honom att den misstro som han har kommit lite grann med här, den kan kosta hans son livet. Plötsligt är det egentligen mer en fråga om att jag vill se tecken och jag vill inte se tecken. Så han svarar ju igen här, vers 49, man svarade, sa det till han, Herre, kom ned innan mitt barn dör. Alltså plötsligt har du istället den helt desperata liksom bara vädjan från hjärtat till att hjälp mig, det här är min son.
Och det kan inte Jesus vända sig bort ifrån.
Nej, precis. För det är det hela frågan, hela gudomen, hela karaktären av Jesus är att ta bort litande, är att hjälpa människor som önskar hjälp. Och när den kommer från hjärtat, då är det inte mer. Då svarar han och då hjälper han. Och då ser vi ju den här harmoni som är så fantastisk. Och det är det till vi måste komma också. Att det inte bara är det själviska att jag vill ha något. Men är det ett syfte bortom, då kan vi komma till Gud. Och då kan vi veta att Gud också svarar.
Vi kan läsa vidare, det står i vers 50. Jesus svarade, gå, din son lever. Då trodde mannen det ord som Jesus sade till honom och gick. Och medan han ännu var på väg möttes han av sina tjänare som sade att hans son levde. Han frågade vilken timme han hade blivit bättre. De svarade igår vid sjunde timmen lämnade febern honom. Då förstod fadern att det hade hänt just den tid då Jesus hade sagt till honom, din son lever. Och han själv och hela hans familj kom till tro. Detta var det andra tecknet som Jesus gjorde sedan han hade kommit från Judén till Galileen. Så här så ser vi att de kommer till tro på grund av Jesus ord. Jesus gjorde inte ett mirakel framför ögonen på den här mannen, men han sa, gå, din son lever. Och när mannen trodde på de orden, då skedde miraklet.
Och det är också, alltså, för här berättar den här texten ju indirekt om den frid som han har när han lämnar och den säkerhet han har. För det står inte att han spränger rosa hem för att se liksom, om det är det.
Nej.
Han ger sig tid. Och det står liksom, det står det senare att dagen innan. Så det tog en dag, han har troligen overnattat någonstans på vägen. Och sen kom han fram. Så säker var han, så stor frid hade han i själen. Att allt liksom worry, det var borta. Det var inte mer rädsla, inte något att bekymra sig om. Nej. Han var säker på att det här var tagit hand om.
Och det är den enkla tron som Jesus önskar att vi ska ha. Vi ska inte grunda vår tro på om jag får se ett mirakel så ska jag tro. Utan snarare är det när vi tror, då om det finns ett behov så kommer vi att få se de mirakel.
Varför är det så farligt att grunda sin tro bara på mirakel och tecken? Är det något som man kan säga falska tecken och falska mirakel?
Jag tänker på den här berättelsen om Moses som vi pratade om. När han gjorde tecken från Gud så... De här tjänarna till farao som var välbekanta med svartkonst och andra sådana saker, de gjorde faktiskt också många utav samma tecken och mirakel för att lura farao. Och när man läser i evangelierna, i Matteus 24:24 till exempel, så varnar Jesus för falska tecken och under. Det står så här, ty falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Så om vi önskar grunda vår tro på tecken och under så finns det stor risk att vi kommer att bli bedragna. För här kommer det stora tecken och under. Och om vi bara har den ytliga tron så finns det en stor risk att vi faller för de här bedrägerierna. Det som vi behöver grunda vår tro på, om vi ska kunna stå fasta i stormen, det är Guds ord. Jesus han säger till fariseerna i Matteus 16. När de kommer och begär ett tecken. från himlen så säger han: på kvällen säger ni, det blir vackert väder för himlen är röd. Och på morgonen, idag blir det oväder för himlen är röd och mulen. Himmelens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. Ett ont och trolöst släkte begär ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än Jonas tecken. Vi ska inte gå in på exakt alla de här bitarna, men vad vi ser är att Jesus säger: om ni inte kan tolka tidens tecken. Och vad var tidens tecken? Ja, det var de profetiska förutsägelserna som gick i uppfyllelse rakt framför deras ögon. Jesus uppfyllde profetia efter profetia efter profetia som vi har studerat i den här programmet.
Ja, många av dem, det var ju enkla små saker som med kvinnan. Där refererade han indirekt till frågan om vatten och liven och vatten. Hur det var en del av en profetia som gång på gång.
Precis.
Hade referenser till gammeltestamentlig profetia. Som relaterat till att berätta om vem han var.
Och när Jesus säger att om ni inte tror, om ni inte förstår de sakerna. Mm. Om ni inte kan tyda de uppfyllelserna. Så kommer ni inte få ett tecken. Mm. Jag tycker om en text i andra Petrusbrevet. Där Petrus skriver på det här sättet. I vers 17, i kapitel 1, vers 17-21 så säger han: ty han blev av Gud Fadern ärad och förhärligad när en röst kom till honom från den upphöjda härligheten. Den är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Mm. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Här de fick höra Guds egen röst tala, men så säger han så här i vers 19: så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss.
Mm.
Och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Ännu fastare än vår syn eller vår hörsel eller vad det nu än kan vara, att vi får se någonting, det är de profetiska skrifterna. Och uppfyllelserna av de profetiska skrifterna, det är någonting fast och säkert att grunda vår tro på. Och jag vet att om vi förbiser dem, om vi förkastar de sakerna, ja, då har vi inte speciellt stor chans att tro, även ifall övernaturliga saker skulle hända rakt framför ögonen på oss.
Mm. Nej, och det är ju det som är så svårt, för det är så lätt som du säger att vi hela tiden tittar efter tecken och ber för det. Och på något sätt vi sätter Gud på pröv, om det är genom vi söker, om det är när vi ska ha ett jobb eller vi inte har det ena eller det andra vad vi har behov.
Mm.
Och allt det här är något som Gud gärna vill att vi ska komma till honom med. Det är något han önskar att hjälpa oss med.
Ja.
Men det är något vad han förväntar och han vill att vi ska helt enkelt lita på hans ord. Och liksom lita på att han är det och att han kan göra det och inte liksom ställa frågan hela tiden, om du nu är Gud. Mm. Alltså det ska vara samma som med barn, att hela tiden han ställer sig upp på ett bord och hoppar ner till pappas famn och säger: om du är min pappa ska du ta emot mig.
Mm.
Alltså det är inte därför barnen springer för att det är pappa som står där och för att hon litar på att pappa kommer att ta emot honom, men inte för att testa om det nu var pappa eller någon annan.
Exakt.
Det det är den typ tro och litande som Gud önskar att vi ska ha till honom också.
Jesus säger i en av sina liknelser: lyssnar de inte till Moses och profeterna så kommer de inte heller att bli övertygade om ens någon uppstår från de döda.
Mm.
En person som är överbevisad, även mot sin vilja, har ofta precis samma åsikt fortfarande. De vägrar att ändra åsikt även om bevisen presenteras. Mm. Och det är en farlig inställning att ha. Och här så ser vi i den här berättelsen hur samarierna, de grundade sin tro på ordet. Och den här ämbetsmannen gjorde det också till slut.
Mm.
Och han förberedde vägen för Jesus verksamhet sen i Galileen som snart skulle påbörjas.
Mm.
Vi kommer att fortsätta titta på det här i den här serien. Vi följer boken Mannen. Och den går även under namnet Vändpunkten. Och på norska heter den Släkternas hopp. Och vi skickar den gärna gratis till dig om du skriver in till oss på feedback@lifestyletv.se. Och skriv din adress, ditt språk som du önskar boken på, så skickar vi den till dig gratis. Så vi hoppas att du fortsätter att följa med i den här serien som kommer att ha.
Ja, och har du inte en mailadress så finns vår fysiska postadress här också, Lifestyle TV, box 75 242 21 i Hörby. och det är i Sverige, så skriv till den adressen, box 25 242 21 Hörby, och berätta om, som sagt, ditt namn, din adress och vilket språk du har boken på, så skickar vi gratis till dig en kopia av Mannen, så du kan följa med, för det är så mycket i den här boken som vi inte har möjlighet att ta upp här i programmet. En fantastisk bok som lyfter fram djupten i Bibelns texter från evangelierna som vi studerar här tillsammans, och som kommer att rikt berika ditt liv när du läser den tillsammans med de fyra evangelierna.
Du finner en av varje program här på Mannen, så går vi igenom ett av de här olika kapitlerna. Vi täcker samma material som finns i de här böckerna.
Precis.
Så vi kommer att fortsätta med det. Och nästa gång så ska vi titta på hur Jesus går under den andra påsken under sin verksamhet. Han går ner till Jerusalem ännu en gång. Och han kommer att göra ett av de här sina tecken igen. Och det ska bli mycket spännande. Så missa inte det nästa avsnitt av Mannen som förändrade världen.